det är ju faktiskt precis just här, Tarja Kvarnström, som du också möter upp med dina besökare som vill gå på den här guidade promenaden i Badhusparken i Hangö. Vid frihetsmonumentet, det mångomtalade och mångomstridda monumentet faktiskt, som i dagens läge och allt sedan 60-talet har en neutral text. För vår frihet, vapauten med påalesta. Inga mera åsikter om det, vem som befriar och så vidare. Tarja, vad brukar du berätta om frihetsmonumentet här?
No, vi brukar ju berätta att den har tagits ner flera gånger och också har de satt upp den 3 gånger. Och det är ju inte alla monument i Finland som har varit med om det. Första gången sattes den upp 1921 när, till minne av de här tyskarna som landsteg här 1918. Och det där, då var det ju sån här tysk soldat, sån här relief som han hade hjälm och sån här, vad heter det, gevär. Och så var det ju lång text om hur vi var tacksamma för brödra folket som det var då. Och sen var ju Hangö arrenderat till rysk marinbas 1940-41. Och när de bodde här, den här Kabanov som nu är aktuell med korsor, så han bodde ju uppe där i vita villan, Liliusvillan. Och det var ju nagel i öga det här. Så den togs ju ner. Sen när Hangö blev finskt igen så hittades ju alla de här pjäserna, de här kända lejonen. Och sen sattes det upp ännu mera text, hur vi var ännu mera tacksamma. Och det där, sen var det ju den här kommissionen i Finland som tyckte att det var lite provocerande och det där fel bild då. Så den togs ner igen. Sen sattes den upp 1960 utan några större festligheter. Och nu som du sa så står det bara. Och jag får ofta frågan att frihetsmonument, frihetsstaty i Hangö. Men det är nog vår frihetsstaty, så brukar vi säga.
Man kanske kan tro att det är friheten efter parentesen på 40-talet, men det är ju faktiskt friheten för Finland då, när Finland blev självständigt. Det är ju på det sättet ett intressant monument det här, för att det berättar både om Finlands vilda krigshistoria, men också drar in Hangö i det här.
Ja, det stämmer det. Och den är ju tillverkad i Hangö. Det fanns ju den här Granit AB som Virkalas pappa var där, sån här konstnär. Han har varit med och utformat det här monumentet.
Här är någon just nu som har lagt ner kransar. Vad har det handlat om?
De kommer alltid hit då på dags, den här årsdagen, och olika evenemang som de har. Där står säkert i de där, vem som har varit här nu. Men de lägger kransar åtminstone en gång i året här.
Och då ska vi gå tillbaka till april månad, alltså våren 2018, när den då första gången restes här. Nu lämnar vi det tråkiga, får jag ju säga, med när man inte kommer överens om vem man ska tacka och det här frihetsmonumentet. Nu ska vi ta det fina och roliga, det vill säga Badhusparken och några av de här fina 1800-talsvillorna. Som faktiskt är så fina att man säger att det är nästan bara Runsala utanför Åbo som kan jämföras med
det
detta.
Det stämmer, det du är bra påläst. Det här är näst störst efter Runsala. Så att, men här är ju villorna tätare, så här är enklare att just promenera. Där är de ju mera spridda. Så att här går vi ungefär 2 kilometer och här finns 29 av de här villorna kvar ännu som vi berättar. Inte av alla, men och det där. Inte liksom åratalen på det sättet, för de här är ju byggda då genast efter som Hangö blev stad 1874, så 1880 till exempel Telina där är byggd. Så att de är alla på den här sidan Hangö, så är de byggda i slutet på 1880-talet.
Vi har vänt om oss nu med ryggen mot själva frihetsmonumentet. Vi finns ju här då i ändan av boulevarden vid Regattastranden. Och vad jag förstod så i den här förkortade radioversionen av guidningen för mig nu, Tarja, så det är inte Lina du tänker berätta om, utan systern Talatta.
Ja, vi brukar dra ihop de här båda, för det är ju samma släkt som äger dem. Släkten heter Haati och det där, de öppnar dem till sommaren och det där man får hyra rum där. Men det här, ja, Telina har fått sitt namn av en snäcka som bor här i Östersjön som heter Telina Baltica. Och den är nog kanske den mest kännspaka av Hangöfillorna, fotograferar och allt. Men det där Talatta har ju intressanta storyn där. Den är ritad och byggdes till en järnvägsingenjör som heter Kristiansson. Därifrån kommer det där konstiga gatunamnet också. Den lilla stumpen som går upp där så heter Kristianssons gata. Men sen bodde där, han flyttade dit 1910, en märkvärdig person här i Hangös historia. Han var professor, han hette Lagerborg. Och han var mycket produktiv sån här författare också. Han skrev böcker och på svenska. Och det där, han har skrivit en bok som heter Ord och inga visor. Och där delar han sitt liv i livet med vittvin och livet utan vittvin. Och du kan ju tänka dig vilket som är roligare. Att det var. Och sen när här bakom oss på andra sidan vägen som monumentet är, så fanns Grand Hotel. Det här tomten kallas ju Grand fortfarande i Hangö. Så när det blev förbudslag så köpte han hela vinlagret och lät mura in det där i den där stenfoten som man ser där ännu. Där fanns inga fönster och dörrar på den tiden. Utan han lät mura in den för att de röda inte skulle komma åt det när det blev den här oroligheterna här i Hangö också. Och det var så att de kom efter, de fick matvarorna men inte vinen. Men sen när det där tyskarna landsteg här, så då tog han dem dit och var mycket gästvänlig. Och sen när tyskarna kom hem igen så skickade de flera lådor med ren vittvin åt honom.
Han var säkert en populär man, kanske inte bland de kyrkliga kretsarna i Hangö då, men bland många gäster gissar jag.
Jo, nej, han tyckte ju inte om kyrkans inflytelse i människan. Det var ju ganska starkt på den tiden. Och han gifte sig aldrig. Han skulle i kyrkan. Så det där, och han hade fem barn med sin sambo, Elna. Så det där, det sågs ju inte med blida ögon att han inte var gift och hade far till fem barn. Han hittade ett lagmonument, paragraferna, och drog sin blivande fru då till rätta. Och de blev dömda till äktenskap.
Så gick det till på den tiden?
Ja, och det blev ganska populärt sen. För det fanns ju ingen civil. Man kunde inte liksom gifta sig civilt, utan det var många andra som hittade på det där sen som inte ville fara till kyrkan.
Men hör du, vad var han för en typ? Varifrån hade han fått alla sina många pengar?
Inte vet jag om han nu hade så mycket många pengar, men det där, han var ju professor och det där, och hade nog ganska stor släkt. De har haft släktens fester här och så har ju mannen hem bott här från och till. Så att det där, men den som hade många pengar som kom och köpte den här villan sen 1929 var det visst. Hon kom tillbaka från Amerika. Hon var en av de emigranterna som for. Och så kom hon tillbaka och hade kappsäck full med pengar, sägs det. Hon hette Hilja Sivia Pastell. Och hon köpte den här villan och hade den som sån där, att man fick hyra rum. Ända till 1962. Mm. Det är många som kommer ihåg henne ännu.
Ja.
Hon hade massa katter i bakhuset.
Hör du, jag tänker bara, därför frågar jag också. Det betyder ju att de som då fanns i Hangö och lät bygga de här villorna, så kanske det inte behövde vara de allra rikaste. Man kunde bygga en tre villa i Hangö på den tiden ändå, eller hur var det egentligen?
Jo, det finns här i slutet på den här rundvandringen som vi går, så är det två villor där bredvid församlingshemmet nära parkdammen, som var faktiskt två damer som byggde just därför, för att de fick billiga lån från finska staten. För att de skulle liksom kunna ge rum åt de här, det var viktigt, den här badhusgästerna.
Mm. Ja. Hör du Tarja, då har vi startat med Talatta som faktiskt har en, jag tycker, rolig historia med en lite excentrisk man där i bakgrunden. Nu promenerar vi vidare. Vi ska låta lyssnarna lyssna på musik medan vi gör det. Och det finns väl knappast någonting mer självklart än Hangövalsen, va?
Nej, jo, den hör ju till.
Den hör till, ja. Men den är ju inte bara för att det sjungs om Hangö, utan faktiskt den har sjungits för allra första gången på Hangö Casino, eller hur?
Hangö, det hette Havspaviljongen, det var hörde till regatta.
Ah, det var inte alls där.
Nej, det var regatta. Och det där, det var Georg Malmsten 1931 som sjöng den här första gången på svenska. Och då hette den Hangövalsen. Det är nog många finnar som tycker att nej, finns den på svenska? Den heter ju Leila.
Ja, men den heter både och.
Ja.
Vi tar in Hangövalsen och så promenerar vi iväg.
hav och böljen hans har alltid stått mig nära. Nu för hange drar jag glans och sjunger till dess ära. Hange, 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 sol och sommar fröjt. Hange, 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 hos dig min längtan är förtöjd. Du har ej din like i Norden, ja inte på hela jorden. Hange, 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 hos dig är jag glad och nöjd. Där jag har min hjärtans kär, en liten hangetärna, henne minns jag var jag är och sjunger där för gärna. Hange, 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 sol och sommar fröjt. Hange, 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 hos dig min längtan är förtöjd. Du har ej din like i Norden, ja inte på hela jorden. Hange, 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 hos dig är jag glad och nöjd. Snart har sommaren blommat ut och vind och våg blir kalla. Låt oss därför nu till slut tillsammans sjunga alla. Hange, 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 sol och sommarfröjt. Hange, 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 hos dig min längtan är förtöjt. Du har ej din like i Norden, ja inte på hela jorden. Hange, 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 hos dig är jag glad.
Ja, där hade vi självaste Malmsten med oss i programmet från Badhusparken i Hange, där jag får en, jag kallar det för radioversion av guidningen som traditionellt görs här och kommer att göras två gånger i veckan hela sommaren, bland annat av guiden Tarja Kvarnström och många fler. Hör du, nu har vi stannat på krönet här ovanför då, Frihetsmonumentet, krönet av Appelgrensvägen, och egentligen så tittar vi nu på tre stycken villor lite samtidigt. Villa Elisabeth, Villa Maja som är pensionat och sen Villa Margita här på höger hand. Är det här liksom samma arkitektur precis, eller?
Det, arkitekterna här i området är ju ganska mycket samma. Det fanns en fabrik här som hette Hangö Ångsågets snickeri, och där fanns egna arkitekter som rita många av de här husen, därför ser man att det är lite samma stil. Det finns vissa undantag som följande villa där, men det brukar vi nämna sen, att men annars så är det samma.
Vad ska vi ta fram ur den här arkitekturen? Naturligtvis glasverandorna, de är ju fantastiska.
Jo, och alla de här tre detaljerna som finns i alla hus, så de gjordes ju faktiskt där i det här Hangö Ångsågets snickeri, så man behövde inte liksom stå här för hand och pynja. Mm. Men att de här två husen som vi nu ser på, Villa Elisabeth och Villa Maja, så de är byggda åt samma familj. De hette von Hartmann. Han var tullråd i hamnen, och han var sen riktigt motsatta till den här Lagerborg. Han var mycket troende. Han var med om att bygga Hangö kyrka också. Och det där. Han hade stor familj, han hade 23 syskon. För hans pappa hade varit gift tre gånger, tror jag. Att inte var samma mamma för alla. Men... Och så byggde han...
Här är lite tunga postbilar som åker förbi, så vi pausar lite. Ja.
Här, den här Villa Maja byggde han åt sin sons familj sen, senare. Och den som syns lite bakom där, det där bruna taket, så den heter Villa Janne nu för tiden. Det är också en sån här, man får hyra rum där, samma komplex som Maja hör till. Men den byggdes till tvättstuga till det här området. Folk hade ju inte tvättmaskiner alla så som vi nu har. Och den här von Hartmann, just så, han var så troende och han tyckte, det var ju en stor sån här period här i också viktig Hangös historia med emigranter som for 400 000 emigranter från hela Finland och 250 000 från Hangöhamn. Och det där, han var dit och tittade på de stackars emigranterna. I början var det ju 3 segelbåtar och det var eländigt ombord på de båtarna. Så han tyckte så synd om dem, så han gav varsin bibel till läsning åt dem som for härifrån. Han tyckte att det lättade livet för dem.
Det gjorde det säkert. Ja. Det kunde nog vara bra att ha bibeln med när man åkte iväg långa vägar till Amerika och sökte lyckan. Ja. Jo, men det var inte pensionat från början så som nu Villa Maja är nu för tiden, eller?
Nej, de var nog för deras familj som den här Villa Elisabeth. Det var ju bara en sån här mitten där, att de här annexerna är byggda efteråt. Och Villa Maja var också deras familjehus, men... Och de här två, Villa Elisabeth och Villa Margita här bakom oss, så de är privata fortfarande. Ja. Där bor ju familjen. Men Villa Maja har varit länge sån här, den har hört till de här Hahtiskomplexen. Den är nog såld sedan några år tillbaks. Och den som håller det, och nu har jag hört att, jag har inte varit in, men jag har hört att de har renoverat de här rummen nu där för att få lite större och kokmöjligheter. För nu när det är det här distansarbetet, så folk vill ju vistas ganska länge, och så är det ju roligt att kunna laga lite mat själv också, fast vi har bra restauranger i Hangö.
Ja, förstås, ja. Hör du, jag tycker det är ganska fantastiskt nu då, om vi tänker på Villa Elisabeth och Villa Margita här, ståtliga villor i fint skick, vad man ser så här i alla fall, och helt i privat ägo under alla tider. Nu är det ju lite fantastiskt att ha en sån här villa som hem.
Visst är det det, och när man tänker att nu för tiden så bor det ju en, kanske två familjer i dem. Men då när de byggdes så var det nog för flera familjer också. Därför är det så många ingångar ofta i de här, och olika trappor i de här husen. Och sen det som är nog, måste man lyfta på hatten för att de håller dem så fina, för att det här havsklimatet är ju inte så enkelt att hålla husen. De måste målas och skrapas och taken lagas och sådant.
Ja, man är inte avundsjuk precis. Nej. Riktigt på det. Men hör du, Tarja Kvarnström, det ska vi ju säga att orsaken till att han fick en sån här, ett sån här badhus och villa tre villa område, så det var ju badhusen, för det var ju mycket de som också behövde någonstans att bo, som kom ibland långt ifrån till badhuset.
Ja, i början när badhuset byggdes 5 år senare, som Hangö hade blivit stad, så kom, vi var ju, Finland var ju autonomt under Ryssland, så nästan alla de här prinser och prinsessor sades det i Hangö, så kom från Sankt Petersburg faktiskt. Man sitter på de här listorna, gästlistorna, så de kom ju hit, och man kom hit för halva perioden när man skulle kureras. Det var oftast mamma som skulle kureras. Och det var 6 veckor. Och hela perioden var då 12 veckor. Så när man tänker att här gick sådana här fina damer med långa silkesklänningar, och så hade de tjänstefolket med sig, så det var nog mycket folk här.
Ja, och då behövdes de här stora villorna också.
Ja.
Oj, vilken tid att drömma sig tillbaka till. Hör du, själva det där badhuset, det är ju borta sen långa tider. Men du sa kureras, vad gjorde man där egentligen? Var det kallbad?
Det var nog både det var nog sådana här speciella bad. Det var ju det var sådana här tallbarsbad, och så var det gyttjebad. De var hemskt populära och ganska liksom effektiva. Och så fanns det också elektriskt bad. Att man satt med armarna och benen i olika, och så gav man lite ström åt dem. Det var inte riktigt populärt.
Nej, jag kan tro det.
Och så var det tryckdusch också. Man stod mitt i rummet och så gavs det sån här dusch från en bit ifrån. Och den där tryckduschen satt liksom blodcirkulationen igång.
Ja. Hör du, det var ju nog lyxfolkets lyx det här att kunna åka till en badort och syssla med sånt här?
Jo, det var ju det. Att man kom ju hit med läkare granska först. Här till exempel i den här Villa Margita så bodde ju stadsläkaren Sam Chydenius på den tiden. Och han var läkare också där i badhuset. Så att de kollade först och tittade att man skulle ju ha något fel. Men att nu var det ju så att barnlöshet botades också. Och inbillningssjuka, man kunde ju ha såna saker också.
Ja, redan då får vi se. Hörde Tarja, vi ska spela någonting riktigt pampigt i den här ganska pampiga miljön. Berätta om följande stycke som du har valt.
Det var den sommaren som Jean Sibelius bodde här i Tvärminne. Han bodde ju lite, jag har hört mycket historier om honom, som bodde annanstans också med sin... Men den här gången var det så att Aino, hans fru, var gravid igen och hon var på dåligt humör. Så Sibelius tyckte att han kommer hit i Hange och får ha lite lugn och ro. Och så festade han förstås här på kasino också. Han var ju känd för det. Cigarrer och konjak smakar bra. Men då, när han var i Tvärminne, så komponerade han det här stycket som heter Untako vain, var det en dröm. Som han nog hade ägnat åt någon kvinna, men det lär bli osagt.
Det är en, jag tänkte säga häftig, men det är faktiskt en riktig kärlekssång det här. Här kommer den med Carita Mattila. Var det en dröm? Carita Mattila hade vi där i Sibelius stycke från en gång för länge, länge sedan, komponerad i Tvärminne utanför Hange. Nu har vi landat vid Villa d'Angleterre. Hur kommer det sig, Tarja Kvarnström, att den har den här villan ett franskt namn?
Ja, den har lite speciellt namn. Annars har ju villorna som vi kom förbi där, så de här Maja och Elisabeth, de har fått namnen av husets fru eller dotter eller svärdotter. Men den här har fått namnet för han som bodde här, Atte von Julin. Han var av Dunne Julins, von Julins släkt som redan hade då järnbruk i Fiskars. Så hans farmor var engelska. Så det där, han lät döpa den på det här sättet.
Villa d'Angleterre betyder?
Engelska villan.
Ska vi säga. 1881 står det under namnet.
Jo, det är byggt då. Och det var inte Atte som lät bygga det, men han bodde där sen senare. Och han var apotekare här i Hangö. Och han reste mycket i Europa. Och där fick han ögonen på en vacker mörk kvinna som hette Elisabeth Schweitzer. Hon var konstberiderska i cirkus. Och att det blev så kär i henne så det där, han fria, men hon skulle inte flytta till någon mörk hangö, nordisk kall hangö. Men han gav inte efter, han reste efter henne tills hon sa ja och flytta hit som hans fru. Och när hon kom hit så hade hon ju förstås egna hästar med. Och det där dit längre bort, som när man var mot Solgården, så där fanns då en ridmanege som de här badgästerna också kunde använda. Så dit for hon, hoppade över de här staketerna ursprungliga. Hon hoppade över staketerna, väntade hon att de skulle öppna någon port. Och samma sak på kvällen när hon kom tillbaka. Och hangöborna stod här och tittade och tyckte att det var fantastiskt. Det var lite som cirkusvisning för dem.
Ja, det var det säkert. Det är lite cirkus på något sätt över själva villan också. Den skiljer ju sig från de här villorna som vi har tittat på. Den är faktiskt, blir det tre våningar, åtminstone där tornet är.
Ja. Den är ju nog ganska fantastiskt så där ritad. De är inte så symmetriska alla de här villorna heller. Och senare så har den nog sen formats om så att det är privata lägenheter i den nu för tiden.
Det är flera som samäger.
Ja. Men den här Elisabeth, hon var också så där, det skrevs ju mycket om henne i tidningarna. Hon hade ju mycket sån här societet som hon bjöd på mat här och det där. Och så funderade hon en gång att hon kanske skulle hitta på något som inte riktigt vet vad de äter. Och hon berättade inte vad det var när de kom. Och sen först när gästerna gick hem, så när de sen ville veta vad den här förrätten var, så berättade hon att det var marinerade maskar. Dagmaskar.
Hon var ganska modern.
Jo, hon var modern. Nu äter man ju gräshoppor och allt möjligt nu för tiden också.
Ja, okej. De kanske inte gillade så mycket.
De tyckte att det var gott.
De tyckte det var gott.
Ja.
Där ser man.
Ja.
Hör du, uppe på berget när vi vänder oss om här från Villa d'Angleterre, så finns ju också en jättefin villa som står lite enskilt inne bakom träd och buskar.
Ja, och den är faktiskt arkitektritad. Det är Höjer som har ritat den. Han har ritat några hus här i Hangö och i Ekenäs också, som man har läst om. Men den här är speciell på det sättet att den ägdes 40 år av Hufvudstadsbladet redaktör, alltså chefredaktör och delägare, Frenkel. Och han bodde här då och det där. Och så gick de ju här i badhusparken, de här människorna som var ogifta, och de hade ju familjer med sig här. Och i det där Villa Maja som jag berättade tidigare, så där fanns ju stor familj. Och där bodde en som i Hangö kallades, en kvinna som kallades i Hangö för Vackra Rosina. Hon var vacker också, och sån här mörk, långt hår. Och de blev kära i varandra, de här Frenkel och den här Rosina. Så de gifte sig här i, det kallades för societetshuset då, kasino. Och det var stort bröllop, för de hade ju stor släkt och det där kom gäster från Sverige ända. Och sen Hangötidningen skrev, det fanns ju Hangötidning då redan, fast inte numera. Mm. Och det där, de skrev om dräkterna, och så var det någon som hade haft dräkt som man har sett förut. Och det var ju lite skandal. Man skulle ju ha nya fina festdräkter på en stor fest.
Vilket decennium är vi på då ungefär?
Det var, nej, gifton sig, men det var nog 1890.
Ja, så det är före 1900-talet.
Ja. Och sen 1895 så bodde här en sån här märkemänniska också för finska förhållanden. Hon hette Aurora Karamtsin. Och hon var då redan en äldre dam, över 80 år. Och hon hyrde den här villan hela sommaren av Frenkel. Och det var hon som ville sitta sen på stränderna. Man satt ju inte ute på den tiden. Man var inne i det badhuset och var man ute så skulle man ha långa ärmat och hatt på, handskar helst. Men hon ville sitta ute, så för henne byggdes en sån här badhytt som Hangö nu är kända för. Det var en sån här flyttbar av tyg. Grön, vit, randigt tyg som hon satt sen i, Aurora.
Så att hon fick vara ute i fred, så att säga. Det som ju är speciellt också just med den här villan vi nu talar om är att åtminstone i övre våningen, men antagligen också nedre, så har ju fönster som vetter åt alla vedersträck.
Ja, den är speciell. Den har många stilar. De kallar det för schweiziska stilar, och lite är det gotiskt också. Att den, från olika håll så ser den annorlunda ut, den där, det där huset.
Ja. Hör du, nu har vi då gjort en kort version här av den här guidade turen som du och ni brukar göra, hangarguider. Men hur många villor brukar du berätta om ungefär på en tur?
Det är nog kanske 10-12 villor som vi sen stannar och berättar lite mera om hur det var när gästerna bodde där och hur man gjorde när man stängde för hösten och hur man öppnade sen på våren. Och Villa Doris i synnerhet som är dit längre bort.
Ovanför plagen, stranden?
Riktigt ovanför plagen, så där var det just så där att man sen krattade den där gången, vet du, så där med kratta så där vackra mönster. Och så plockar man snäckor längs med stigen och då visste ju alla sommargästerna att nu är det sommar i Hangö och där kan man gå och fråga att om där är ledigt rum.
Det där har jag hört om någon gång, ja. De fina krattade gångarna, ja. Betyder att nu är det öppet. Ja, det kan vi ju säga. Också trots att vi har coronapandemin lite snusande i nacken fortfarande, så nu öppnar också en plats som Hangö. Det hör ni på trafiken här och folk promenerar redan fast vi är i början av juni. Och de guidade turerna kommer att hållas, eller hur?
Ja, och sen får vi ju stora båtar hit, Eckerö Line. Då ska jag ha sån här rollguidningar som jag faktiskt är från 1995.
Vem ska du vara?
Jag heter Katerina Zaharova.
Har hon funnits här också?
Eller är det en påhittad figur? Ja, det är påhittad. Men säkert har hon funnits. Hon har en lång silkesklänning och hon berättar om de här villorna. Hur det var att bo och hur det var att bli kurerad i badhuset.
Oj, så skojigt. Hör du, hur många olika språk guidar du på?
Jag guidar på finska, svenska och vid behov engelska. Men nu har vi ju fått nya guider som kan många språk, så att det är bara att välja. Men det frågas hemskt lite. Nu frågas det, när vi har öppna guidningar så kommer det förfrågningar, när har du svensk guidning? Om jag har annonserar en guidning på svenska så kommer det 2-3. Att på finska så kan det komma 40. Och sen när man har de här finska och så är det någon som frågar att kan du liksom ta lite på svenska? Och man kan inte ju ha allting på svenska för det ingen orkar höra. Och det blir ju för långt. Mm. Men sen är det nog, sen säger de nog att nej, jag kan så mycket finska att jag lyssnar på finska.
Ja, men ni har ju guider som du säger som är språkkunniga, så hur många olika språk kan man få om man vill och behöver?
Oj, nu är det säkert ett tiotal språk. Att det är nog engelska, franska, tyska, estniska, ryska också. Så att det är bara att beställa.
Vad brukar folk säga när de har gått den här turen?
Ofta ger de ju applåder, man blir ju lite rödkindad och det där. Och så säger de att det var intressant och det och det och det visste jag inte. Och fast det är Hangöbor också, som du, så har du gått här.
Nej. Nu säger Tarja, hon berättade att jag berättade åt henne. Att som uppvuxen i Hangö så har jag aldrig gått den här guidade turen. Förutom nu.
Nu får du bara en sån liten kort version.
Ja. Men ändå roligt.
Ja. Jo, det är roligt att guida med de här villorna och det där. Därför gör man det, för att folk blir så glada.
Så är det. Hör du, sommaren är här, men sommaren är kort, säger jag som en åsnebrygga. För du tycker att vi skulle kunna spela din egen favorit.
Ja, jag tycker så om Thomas Ledin. Jag blir på gott humör när han sjunger om fastigheter att sommaren är kort. Men han är liksom så positiv.
Här kommer han. Stort tack till dig, Tarja. Det var roligt.
Tack själv. Välkomna till Hangö.
Inte ett mål, så långt ögat kan nå. Inte en droppe regn på flera dagar. Med en glass i min mun och i sandaler. Ljusblåa dagar seglar förbi. Sommaren är kort, det mesta regnar bort. Men nu är den här, så tappar det. Solen skiner idag, hösten kommer snart. Det går med vindens fart. Lyssna på mig, solen skiner, kanske bara idag. få bort sanden mellan tårna och sparka min kropp. Sommaren är kort, den nästa regnar bort, men nu är den här, så tack för det. Solen skiner idag, hösten kommer snart, det går med vindens fart. Så lyssna på mig, solen skiner, kanske bara idag. Bara idag.